Men inte vet jag, Stefan, är det så jävla mycket att fundera på egentligen?
Nej.
Känns det bra, Erik?
Kör. Får klippa bort skit.
Ja, vi kommer ändå klippa bort allt du säger. Ja, men då lyssnar ni på återigen ett avsnitt av Skidsnack som är tillbaks med denna nya härliga vecka. Hur är läget, Stefan?
Ja, hur härlig är den egentligen? Har du tittat ut?
Ja, men i morse när jag vaknade var det faktiskt vitt ute. Det var ändå rätt härligt. Sen hörde jag att det blev regn och normalt sett det normala Stockholmsstadiet där vi alltså lever i 6 månader av slask, mer eller mindre.
Mm. Men nu ska vi inte deppa ihop helt.
Nej,
totalt här.
Det
finns väl lite glädjeämnen kanske. Fast vi ska inte börja med så mycket glädjeämnen å andra sidan. Men någon gång kommer det glädjeämnen.
Ja, det brukar
det
göra.
Kan vi utlova.
Ja, och det är inte vilken dag som helst, utan här har vi återigen förärats av en gäst i podden. Så vi säger stort och varmt välkommen till Erik Karlsson.
Tack så mycket, tack så mycket.
Aftonbladets mångårige och duktiga reporter som, ja, du har vi ju följt världscupcirkusen under ganska många år. Eller hur?
Jag har skrivit om det absolut, mer eller mindre aktivt ute på arenorna och ibland från redaktionen. Så att mycket skidor, absolut.
Mm. Ja,
din egen skidkarriär?
Har ett Vasalopp under bältet.
Nej.
Det härligt. Tror man inte när man ser mig. Men,
var det liksom stakning hela världen? Det är blanka skidor.
Det var Stockholmsväder, det var 8 grader vid start och typ en decimeter vatten. Så att det var långa 9 timmar.
Ja, det där känner man igen.
Ja, jag och Stefan har faktiskt av någon anledning belönats med Stockholmsväder båda gånger när vi har kört det här Vasaloppet. Känns det som i alla fall.
Ja, eller andra gången var det ju faktiskt ganska bra, men då var det dåligt av andra orsaker.
Det var ju inga spår.
Nej.
Det var ju problemet då. Mm. Mm. Ja, skit i det. Vi kommer ju få en ny chans redan i vår, eller ja, i alla fall vissa av oss.
Ja, vi får se hur det blir med den saken.
Men vi ska väl kasta oss rakt in i hetluften med dig, Erik. För det som vi tänkte börja prata om är chockbeskedet som kom tidigare i veckan. Ryssland kastas ut från alla internationella mästerskap under de kommande 4 åren.
Ja, det är väl i första steget nu i alla fall. Det känns som att vi kommer landa någon annanstans. Det är det enda man vet med de här vardagsbesluten. Vad det beslutar, men sen är det ju upp till liksom, någonstans har ju specialförbunden också makt här. Fotbollen verkar ju kunna komma undan med att ha EM i Sankt Petersburg och ryssarna ska få spela och så vidare. Så att ja, riktigt var vi landar, men det är ju det de har beslutat här nu efter att ryssarna återigen försökt fuska i sitt sätt att liksom komma tillbaka från den här McLaren-rapporten. Så. Mm.
Ja, det känns som man har hört det här några varv nu och jag blir aldrig riktigt klok på vad det egentligen är som händer. Är det något nytt i det här beslutet?
Ja, men det som är nytt, de stängde ju av Ryssland. Det var ju för alla sporter egentligen i samband med, de ville göra det i alla fall i samband med Rio-OS. Det var ju ett efterskvalp till friidrotten som redan hade stängt av dem och så vidare. Då tävlade ju ryssarna i allting utom friidrott. Där det fanns en rysk längdhopperska som tävlade för neutral flagg. Men sen har det varit, det ryska antidopningsarbetet har varit liksom svartlistat. De har inte fått ha ett antidopningverksamhet och därmed har de heller inte kunnat komma tillbaka liksom i till exempel friidrotten. Och sen för att få komma tillbaka så krävde WADA att få alla labbresultat från det här Moskva-labbet, det ökända där man gömde Sochi-prover och fuskade till höger och vänster.
Som bara av en händelse låg bredvid KGB-högkvarteret.
Ja, det är liksom... Ja. Mm. Nej, men det är hela spionromanen där. Liksom. Ja. Mm. Men de har krävt att få hela rådatan från det här labbet för att kunna göra ytterligare efterforskningar på ytterligare eventuellt dopade idrottare då, som man inte har hittat i rena testresultat som man har testat om och sådär. Och det var det som krävdes mer eller mindre för att Ryssland skulle få komma in på banan igen. Och de skickade en datafil. Det var bara det att det fanns en visselblåsare här igen som visade på att ja, men det här är inte all data. Och då började man granska den här datan ännu mer och så såg man att den var manipulerad på väldigt många sätt. Mm. Så ryssarna hade chansen att liksom komma in på banan igen, men tydligen var ju hemligheten de hade kvar i det här Moskva-labbet fortfarande värd att chansa med och få behålla liksom som en hemlighet. Och när Vardar fick reda på det, så då straffade man Ryssland igen här nu genom att stänga av de 4 år från alla tävlingar då, som jag förstår det, internationellt mästerskap i alla fall. Det är ju lite, den här, det är en liten gråzon exakt vilka tävlingar det här kommer gälla, men den gäller över alla idrotter i alla fall.
Mm. För sen är det ju det här att det är ju upp till FIS själva att ta beslutet hur de ska göra med världskuppen. För där kan vi ju mycket väl fortfarande få se ryska åkare.
Ja, vi kan ju mycket väl få se ryska åkare på VM också framöver, eller OS också framöver. Det är bara att de kör i någonting annat, någon annan färg, och så heter de OAR eller vad nu ryska hockeylaget heter i Pyeongchang. Alltså det är ju de som så att säga är förbjudna att delta garanterat, det är ju sådana här som har varit med i McLaren-rapporten. Mm. Där Ustjugov är ju ett av de namnen som liksom figurerar där, även om han var 19 eller något vid tillfället. Men alltså om de kommer få tillåta oss köra i världskuppen, det är som sagt var helt upp till FIS och besluta om. Mm. Man kan ju se friidrott, alltså jag bevakar ju 2 sporter som är skidor och friidrott lite extra noga, och friidrotten är ju, de är ju föregångare här när det gäller den här typen av liksom problematik, för de har ju haft, det var ju det första förbundet som där det uppdagades och som har stängt av Ryssland sedan dess, sedan 2015. Mm. Och där tävlar ju ryska idrottare i allt högre utsträckning på alla de här internationella tävlingarna, för att de bevisar att de liksom inte har något med det gamla ryska systemet att göra, eller de tränar utomlands, eller de har testat så här många gånger under ett visst år. Men ja, det är ju ingen som ser dem som icke-ryssar. Alltså de tävlar ju för Ryssland på alla sätt och vis, förutom på flaggan efter namnet som det står ANA på i friidrottsvärlden.
Precis, och det vi var inne på i Pyeongchang där, så Pyeongchang, så det enda skillnaden var ju att de som tävlade hade OAR, som du var inne på, även på skidåkningssidan i resultatlistan. Sen var det ju många av de mer etablerade namn som inte fick vara med. Men de som fick vara med, de tävlade fortfarande, och i historieböckerna kommer det ju stå namn och OAR, men man vet ju att det är en ryss. Det enda skillnaden är ju att det inte spelades kanske en rysk nationalsång vid en eventuell seger.
Exakt.
Vilket i och för sig är jävligt hemskt, kan jag känna, rent emotionellt.
Det är halva glädjen kanske att stå där på ballen.
Publiken som var på plats för att se hockeyfinalen som Ryssland vann, de sjöng den ryska nationalsången rätt så högt ändå när den här olympiska hymnen liksom dundrade ut. Så att, alltså, de ryska idrottarna, de fick ju samma belöningar när de kom hem. De hyllades på liksom av, som sig bör i Ryssland då, i Moskva, liksom på samma sätt som om de kom hem som ryska OS-guldmedaljörer. Så att det är ju intressant att se hur hårda de är i, så att säga, certifieringen av de här ryska skidåkarna, eller vad det nu ska, liksom, vilka idrottar den handlar om. Vad krävs för att vara, så att säga, en ren rysk skidåkare nu? Kan Ustjugov på något sätt trolla sig förbi det här igen, eller liksom på ett nytt sätt nu när det är nya krav, för det är ju ändå länge sedan Sochi nu. Mm. Var han inblandad, eller dök han bara upp i namnen i McLaren-rapporten?
Ska vi säga att det finns ju, Ustjugov är ju inte avstängd eller dömd för någonting som har med doping att göra i dagsläget.
Och han är inte fråntagen någon placering i Sochi heller. Nej. Men han förekommer liksom för att han var med i den truppen. Han är en sån som det liksom, han kommer ta det hela vägen till Kars och tillbaka, både 1 och 2 gånger känns det som, om det här står fast. I nuläget är det ju på någon slags högre nivå där det hela ryska idrottsförbunden förmodligen kommer ta det här till Kars och harva ganska länge.
Men det är så, det som är så rörigt med det här är att man får ju aldrig någon klarhet i några namn eller vad som har hänt med folk. För alla de här gamla ryska åkarna som blev avstängda i samband med OS, Legkov och Kriukov och så vidare, de har ju bara försvunnit utan någon slags klarhet. Mm. Jag tycker i alla fall att det känns som att de bara var borta en dag och sen vet man inte vad som hände riktigt.
Det är ju en fördel som Ryssland har just nu, för att de har så himla stark skidbredd. De har ju Öser, varför ska de kasta in Vylegzjanin på en 5 mil när de kan köra med Besmertnik som inte är liksom inte är kopplat till det här. De har Bolsjunov, de har Larkov, alltså det finns ju hur många som helst. Det kommer ju nya varje vecka som man aldrig har talat om, men som är liksom topp 15 i världscupen. Mm. Så det finns ingen anledning för, ja, Legkov har ju lagt av och det gäller väl flera, men det finns ingen anledning för landslagsledningen att krångla till det här. De kan liksom ta ut åtta man som inte har någonting med Sochi att göra, som ändå är liksom världsklassåkare.
Mm.
Sen undrar man ju lite grann vad, hur upp till de här internationella förbunden kommer att resonera, för att det är ju ganska uppenbart att detta som man nu gör igen inte fungerade första gången. De tog ju inte lärdom av det, eftersom de uppenbarligen skickade in nya manipulerade resultat. Och det avskräckte inte tillräckligt att de fick tävla med OR-flagget och så. Och nu kommer det kanske bli ungefär samma sak en gång till, om vi säger att FIS eller IOK tillåter dem att tävla under det här neutrala flaggen. Så, och sjukdomsinsikten verkar vara ganska dålig, för när man följer vissa ryska atleter så är det mesta jag har snappat upp är att de tycker att nu måste Putin sätta ner foten här. Det är liksom budskapet man vill skicka, eller man vill framhärda. Att det är nu, ja, vad ska Putin göra åt det här? Det här är ju bedrövligt. Det finns ju ingen... Alltså, ja.
Det är väl så man är van att agera också. Alltså, sätter vi bara ner foten så löser det sig på något sätt. Det har alltid funnits en lösning. Ja, dopar vi oss? Ja, då skickar vi ut våra tester med hjälp av KGB, och så löser det sig. Och sen så liksom, som du säger, sjukdomsinsikten är ju ganska obefintlig på nästan alla nivåer.
Men jag kan även också, ute bland de enskilda atleterna.
Men jag kan också förstå, alltså... Återigen, liksom, friidrotten har ju ett exempel i Maria Lasitskena, som är en av världens bästa höjdhoppare, som uttalar sig kritiskt mot sitt eget land och sin egen dopingkultur och allting som följer med den ryska friidrotten. Hon har ju varit öppet kritisk, är världens bästa höjdhoppare, men får fortfarande inte tävla, för att hon måste fortfarande söka dispens för att få tävla liksom internationellt. Så det finns ju de med sjukdomsinsikt, men och de här som kommit upp långt efter, det är många av de här som aldrig hade en, alltså Bolsjunov var ju liksom inte knappt junioråkare när det här liksom exploderade. Ska han straffas för det här? Alltså det finns många som kan ta fall hela vägen till KAS och till nästa instans, till och med som blev någon slags, jag vet inte, tribunal för mänskliga rättigheter nästan. Det är liksom på den nivån att det blir en sån otrolig process att sätta igång och väga för alla förbundet. Jag tror inte att de har riktigt, man vill ändå ge dem en out, för att finns det någon out så liksom hamnar man inte i den här evighetsmalandet i juridiska processer. Då kan man liksom ta alla över ett bräde och sätta upp statuter, och så de här kommer in och de här stannar ute.
Jag kan i alla fall känna som sitter här mest i egenskap av liksom idrottsälskare, att någonstans krävs kanske någon rejälare kollektiv bestraffning där man kanske kan få Ryssland att inse att gör man på det här viset så får det faktiska reella konsekvenser också. Mm. Om man inte kan uppfölja vardagsreglementen, vilket man uppenbarligen gång på gång misslyckas med att göra. Det är väl fortfarande så att det är väldigt tveksamt på vilket sätt Rusada kommer att kunna i framtiden följa de nivåerna av kontroll som WADA vill att man ska ha.
Ja, allt det här blir ju väldigt, liksom, det blir ju väldigt grått. Det är ju svårt, för att allting, det rör sig som du säger, man tycker inte det rör sig framåt. I själva verket har det liksom varit till idrottens högsta juridiska instans tillbaka, och så har det hållit på så här i väldigt många vändor. Men det är också det man öppnar för om man gör om man sätter ner foten och nu så stänger man av alla ryssar. Då kommer en och en av alla de här ryssarna som känner sig förfördelade av det här beslutet överklaga, och känslan är väl att de har gjort analysen att gör de det så kommer de få rätt. Och då sitter vi här med liksom byxorna ner igen, för då lyssnar de inte på oss och de fick rätt. Alltså så att det är ganska höga insatser om man ska göra en sån total förbud. Men som du säger, det kanske är det enda till slut man måste landa i om man ska få skaka liv i det där.
Man vill ju bara gå in med någon slags bulldozer och bara riva bort det här nu, så att vi kan sluta prata om den här skiten.
Framförallt vill man veta vad som var värt att skydda genom att manipulera de här testerna och riskera den här liksom 4 års avstängning för all rysk idrott igen.
Jag menar, för att bara den här avhoppade ryska doping, han som var chef över Rusada där, som är uppmärksammade i den här väldigt uppmärksammade Netflix-dokumentären som vi pratade ganska mycket om förra säsongen. Bara det som han kunde dela med sig av all den typen av, alltså det var ju redan, man kände inte att det kunde vara värre än allt det som har framkommit om hur, och sen vad man gör i Sochi och allt det där. Så det är som du säger, det är något oklart vad det är som är ännu värre.
Ja, det finns ju någonting där som de ändå vägde fram och tillbaka. Ska vi chansa på att skicka en liksom icke-komplett datafil här för att dölja det och riskera ett nytt straff, eller ska vi bara så här, ja, ge med oss nu? Men det var ju uppenbarligen värt det var ju uppenbarligen värt att chansa igen liksom.
Ja.
För att alternativet var värre, och det betyder ju att det är riktigt, riktigt, riktigt jävla dåligt alltså.
Ja, men det är lite som när man, ja men vi har kanske haft en liten kärnkraftsolycka, men det är inte så farligt egentligen, vi har full kontroll på det här.
Men de måste ju ha någon slags Frankensteins skidåkarmonster nere i någon källare som de skyddar med.
Ja, precis. Ja, vi får väl se. Det här känns väl tyvärr som att det inte kanske är sista gången vi kommer börja prata om det, speciellt med tanke på att vi fortfarande väntar på någon form av besked från FIS om hur de ser på hela den här saken. Jag tycker inte det har...
Känslan är att de kommer sitta lugnt. Jag tror att vi kommer se ryska flaggor den här världscupsäsongen ut. Det finns liksom inga mästerskap att stänga av dem ifrån. Då finns det heller ingen anledning att sätta igång den här. För det var ju så inför OS. Fick de åka, fick de inte åka, fick de åka. Det höll ju på så. Och den tror jag att FIS inte vill se igen. Man kommer vänta in ett par turer överklagan på ännu högre nivå till CAS, och sen kommer man liksom inför nästa säsong sätta sig ner och säga att ja, det här gäller inför VM, för att som det var inför OS var det ju parodi hela vägen.
Ja, vi ska också gå vidare och snacka om ett annat inte så muntert ämne som kommit upp den här veckan. Vi snackar ju här senast om Ingvild Flugstad Östberg som inte får tävla på grund av att hon har misslyckat att uppfylla hälsokraven inom det norska skidförbundet. Som ett brev på posten kom ju då beskedet att Frida Karlsson inte uppfyller de svenska kraven. Vad fan?
Ja,
är det enda jag har att säga.
Ja, verkligen. Det här var... Jag läste våran... eminente kollega Kristoffer Bergströms kolumn om det här, att nu ska vi bara tillåta oss att svära. Och det är väl fan precis vad i helvete vi måste göra, för det är bedrövligt. Men jag tycker inte vi bara ska svära, vi måste grotta ner oss lite i det också. Men första främstan var ju, alltså fan. Ja, vad ja. Kände du, Erik?
Ja, jag kände exakt samma sak. Det var ju liksom, det var den spänningen som kändes som att den fanns på damsidan lite nu. Ska vi liksom ha någon som kan utmana i något lopp Toren med Frida mot Therese? Liksom, det finns ändå en sprintfördel, det finns ändå saker som talar för henne, även om jag har sett en otroligt bra Therese första tävlingarna. Så nej, det är luften pyspunka.
Alltså det blev lite på det stora hela när man gick ur förra säsongen med en sån extremt positiv känsla. Det var bra på alla håll. Mm. Och så nu går man in i en säsong med en knäskadad Ebba Andersson, en avstängd, eller en Frida Karlsson som stoppas från att tävla, en Maja Dahlqvist som har en mystisk formsvacka, ett frågetecken kring Stina Nilsson och en Charlotte Kalla som inte är sitt gamla goda jag.
Ja, nej,
det var liksom inte så man ville starta det här.
Två tävlingar in och det mest muntra man har varit med om var Moa Lundgren blev nia i Lillehammer. Det känns nästan overkligt.
Ja, nej, det är helt sjukt. Men Frida här, jag köper ju förstås, självklart förstår jag varför man gör på detta viset, för det finns ju uppenbarligen något som inte stämmer med hennes... De har ju varit väldigt, väldigt svävande, men ändå liksom någonstans där pekat ut orsakerna till vad det som är bakgrunden till att hon inte kan få tävla vidare. Hon uppnår inte de här så kriterierna som krävs, och du har en hel lista på...
Ja, vi kan ju vara lite formella här och gå igenom vad de här kraven som svenska landslaget har. De ställer regelbundna hälsosamtal mellan aktiva och läkare, återkommande utbildningsmoment avseende nutrition och så vidare, kost- och aktivitetsregistreringar, individuell uppföljning och utbildning, bla bla bla. Det är väldigt formellt och tråkigt att läsa upp, men ni hör ju, det är den här typen av stadgar som man jobbar efter.
Men att det ska behöva gå så här långt, då har ju det här inte fungerat. Det här måste väl ändå vara en poäng, att man ska kunna fånga upp och motverka sånt där innan det går så pass långt att man ska stänga av en egen åkare?
Ja, alltså det är ju bra att man har verktyget att stänga av en egen åkare när det har liksom gått för långt. Jag vet inte, det är ju svårt med de här, de ligger ju så otroligt på gränsen. Jag menar, bara 2 veckor tidigare så kunde ingen ana att det var något fel på Frida Karlsson när hon krossade alla i Gällivare. Och det trodde nog inte hon själv och det trodde nog inte läkare heller. Det här känns ju inte som någonting som har läget och smygt. Man har misstänkt att det är någon överträning på gång och det svarar inte. Alltså då är mer scenariot som om Maja Dahlqvist, nu säger jag inte att, på något sätt att Maja Dahlqvist formsvacka har med det att göra, men jag menar, då ser man ju liksom en oroande tendens över tid att oj, nu svarar inte kroppen. Här är det ju någonting som har liksom, man har verkligen gått fram till gränsen och sen har tippat över den ganska distinkt liksom.
Men vad har du för uppfattningar av att, vad det är för tester, eller vad är det man kollar på den här typen av tester som man gör på aktiva idrotts
Ja, alltså jag, exakt i detalj hur det ser ut i skidanslaget kan jag inte svara. Nej, de har dessutom en helt, för mig helt, ja, de har ju en ny läkarstab sedan bara ett och ett halvt år tillbaka här. Men alltså man vill ju, dels så handlar det ju om att de måste få i sig tillräckligt mycket liksom, energi. Det är ju alltid en sån här grej som man dyker upp. Man alltid kollar om det har med som rena ätstörningar att göra. Det vet vi ingenting om i Fridas fall. Men det har ju varit tidigare. Jag vet att Norge, så Kristin Sturme Steira har ju liksom fått startförbud för att hon har vägt för lite helt enkelt. Liksom en ren BMI-koll på samma sätt som man har med backhoppar eller så vidare. Men sen är det ju, det kan ju vara allt möjligt att man inte, man slutar ta upp energin, alltså för att man är helt enkelt en överträningsgrej som kan komma antingen gradvis eller som liksom väldigt plötsligt, man väggar lite på det viset. Och det är ju kanske inte riktigt så dramatiskt som det blir när en vanlig person är aldrig så nära den gränsen, men när de går in i den så blir den väldigt hård smäll. De här kanske behöver ibland bara några veckor på sig och liksom landa, vända och starta om. Liksom. Exakt vilka tester, det är väl blodvärden såklart och alla sådana kollar man gör, men och sen kan de ju se jättedetaljerat identiska pass för bara 2 veckor sedan, hur såg pulsen ut, är den orimligt hög för en ansträngning som i normalt sett ska vara låg, så kan man ju liksom dra slutsatser att något är fel. Men det här är ju inte en influensa eller så, då hade man ju sagt det. Hon var ju sjuk i förkyld i samband med detta, men det är ju någonting annat också som gör att man ger henne liksom startförbud även på lite längre sikt.
Nej, och som sagt, vi vet ju inte vad som är orsaken. Vad vi kan säga är ju att Fridas mamma har ju själv gått ut och berättat många gånger. Hon var ju landslagslöpare, Mia Karlsson, på sin tid. Hon hade anorexi som hon led av och har pratat ganska mycket om i olika intervjuer om hennes egen kamp mot det och hur hon förstås liksom ha det i åtanke när man absolut ingen aning om Frida har eller någonsin har lidit av det. Men när det kommer till elit i idrottskvinnor, framförallt på konditionsidrotter, så ätstörningar och benskörhet, och det finns ju en del specifika risker som är mycket större bland kvinnor elitidrottare. Bara själva ätstörningar tror jag att generellt i allmänheten så är det väl 10 gånger vanligare bland kvinnor än män. Och problemet med den här typen av idrott är ju att för många kan det vara svårt att ens kunna äta så mycket som man behöver för att kunna, de tränar så pass mycket att det är svårt att godgöra sig den energi som krävs för att kunna upprätthålla den träningen.
Ja, och sen dessutom så är ju, alltså det finns ju ett väldigt lömskt belöningssystem, att de första halvkilot, 2 kilo du tappar genererar någon slags prestationstopp i nästan alla uthållighetsidrotter. Om du inte liksom, ja, får en träningssäsong, och tappar du något kilo in i din säsongspremiär eller liksom under säsongen, så ger det liksom en liten boost på effekten, för att ja, vikt är ju trots allt en faktor, det kommer man inte ifrån. Men sen blir straffet enormt hårt i nästan alla fall, att man får förslitningsskador eller helt enkelt inte orkar rent fysiskt tillgodogöra sig liksom den träning man hade planerat. Så att det är ju lömskt på det viset med uthållighetsidrotten.
Ja, den här belastningsgraden måste ju vara en balansgång som tur är har vi inom svenska och norska förbunden ganska stor koll på i alla fall och övervakare. Men det lär ju finnas ett rätt stort mörkertal i organisationer som inte har samma översyn, kan man ju misstänka. Men och exakt vad det handlar om i det här fallet, det lär vi väl kanske inte kunna vänta oss några större svar kring den närmsta tiden i alla fall.
Nej, men frågan är ju, det framkommer ju ganska lite information om hur, vad det finns för typ av prognos när det gäller den här typen. Frida Karlssons mamma har sagt, hon säger till SVT här igår i poddande stund att läget är under kontroll och Frida ser framåt. Hon fortsätter, som mamma och pappa stöttar vi Frida till 110% som vi alltid gjort och alltid kommer göra med våra tjejer och alla andra som står oss nära, men läget är under kontroll. Jag vet inte vad det känns ju som att en sån här grej kan det kan sätta käppar i hjulet under en lång tid egentligen. Om det har gått så pass långt att det är riktigt allvarligt.
Har man bestämt sig för att inte tävla alltså på lite sikt redan, så är ju då är vi ju en bra bit in på 2020 är känslan innan man tar upp, för att touren är ju helt, den kan ju inte vara rimligen vara aktuell med tanke på den belastning det skulle vara som någon slags starttävling. Mm. Och sen därefter kommer det några lite mindre tävlingar, men det vad ser man där framåt månadsskiftet januari-februari, är det några tävlingar på hemmaplan? Ja, då kan vi liksom, det skulle kännas som en vinst om Frida Karlsson är på startlinjen då, nästan oavsett vad för typ av anledning det är till att hon är borta nu. För har man ändå tagit beslutet så är det bättre att ge det ordentligt med tid nu så att hon i alla fall får liksom en positiv avslutning på säsongen.
Ja, det kanske är att sikta in sig på och hoppas på mirakelrehabilitering för Ebba Anderssons knä nu istället.
Ja.
Där har vi ju trots allt fått lite positiva rapporter.
Ja, verkligen.
Och leta.
Vi har ju...
Men vet Jens Burman kan bli topp 5 snart.
Ja, jag säger inte det. Det kan komma fortare än man anar.
Ja, vi får väl verkligen hoppas det. Vi ska inte säga för mycket, men vi tror och hoppas att vi ska ha en exklusiv skidsnacksintervju med Jens Burman inom en inte allt för avlägsen framtid i alla fall. Så ja, vi ska ta och fråga honom själv. Topp 5, kan det vara någonting?
Mm.
Men ja, jag vet inte, det är lite så här, det är svårt att... Man har svårt att förhålla sig till hela den här Frida Karlsson-grejen, precis som Ingvild Flugstad Östberg. För det är bara så jävla trist. Men det är ju så självklart att man måste se till deras hälsa i första rummet. Men ja, någonstans så... Jag kan inte liksom ändå låta bli att fundera över hur pass väl det, signalen har fångats upp på innan. För det är, som du är inne på, det är ju... Ja, det kan ju vara så att det smyger sig på lite grann, men det känns som att det ska finnas en hel stab här som inte ska göra annat än att hålla stenkoll på att allt går rätt till hela tiden.
Nej, och känslan är ju ändå att de sagt att hon var ju inte fysiskt dålig form på något sätt på väg in i den här säsongen. Alltså, allting måste ju ändå ha funkat väldigt bra under lång period. Men hon har ju också tagit ett kliv. Hon har nu helt plötsligt tränat en hel sommar tillsammans med de bästa skidåkarna i världen, mer eller mindre. Mm. Så var det i alla fall när vi lämnade den förra säsongen.
och nu och då lite medelmåttor.
Då dessutom är hon en av de bästa i det gänget. Så hon dras med på alla pass. Ebba Andersson har också varit i liksom väldigt bra form, har fått rapporter om i sommar. Men hon känner att hon kan vara med och då finns det ingen anledning att inte liksom trampa på gasen.
Nej, det kan ju också vara. Hon är ju väldigt ung som sagt. Jag läste någon rapport från Karolinska institutet där man pratade just om kvinnliga motions- eller uthållighetsidrottare och hela den problematiken som kan finnas på vad de kan drabbas av för typ av skador. Och bland annat yngre är alltid större, mer i farozonen förstås, eftersom de kanske inte känner sina kroppar lika väl. Manliga tränare kanske har sämre koll på eller bristande liksom insikt i vilken typ av energibehov som finns i, framförallt hos kvinnor. Sen är forskningen såklart mindre när det gäller kvinnor överlag i den här världen, för att den kvinnliga elitidrotten har ju liksom har ju genomgått en väldigt stor, det har ju liksom exploderat de senaste 20-30 åren när det kommer till den typen av elitsatsande, den mängden av elitsatsande kvinnliga idrottare som finns, och därigenom så finns inte så pass mycket forskning som det finns på den manliga sidan, vilket också såklart måste vara ett problem när det gäller att kunna fånga upp signaler, för det kanske man kunde sett, man kanske kunde märkt det, kanske man kanske hade eller haft lättare och haft koll på det om det hade varit en manlig åkare det vi hade snackat om.
Det är möjligt, men sen ser man också hur svårt det är att läsa av det här. För jag menar Ingvild Flugstad Östberg, nu har vi ingen aning om det är samma saker, men Ingvild Flugstad Östberg har varit en åkare i världseliten i, ja, snart pratar vi väl 10 år liksom.
Mm.
Samma team mer eller mindre runt omkring henne under lång tid, även om det byts ut folk även i norska landslaget. Jag menar, det, hon kunde gå över gränsen i den här fasen av karriären. Ja, att man är 19 år på väg in och slås in i världseliten, att man tränar lite för hårt, lite för länge, det är inte svårt att föreställa sig med den vinnarskallen som vi vet att Frida har. Nu gäller det bara att man inte gör om det misstaget igen liksom.
Mm.
Nej, vi får verkligen hoppas att hon kommer snart tillbaka i alla fall, för det, ja, det var ju som sagt fantastiskt att se henne prestera så bra som hon gjorde där i början av säsongen.
Ja, och vi får hoppas att det, vi har haft vår del av, eller vår släng av otur redan den här säsongen, och att det går uppåt härifrån.
Ja, det här var ju lite deppigt. Förresten så tackar vi Erik Karlsson när han lämnade precis podden. Men vi ska,
han var tvungen att gå tillbaka och sköta sitt jobb också.
Ja.
Kan inte sitta här inne i det här lilla svettrummet för
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Svettiga depprummet. Vi ska försöka tänka på något roligare och,
ja, men vi, nu skruvar vi upp vi skruvar upp mungiporna lite nu. Och nu blir det liksom den roliga, härliga delen där allt är glatt.
Ja, eller hur? Lyssna bara på det här.
Tänd lys, Tordis ska bränna för även lillebror. Han är familjens hopp nå. Karriären kan bli stor. Men även var försiktig. Ni kulten icke glöm. Och dina edelstener. Så lyser tänd för dem.
Ja, vad var det vi hörde?
Ja, nej, men det var vår kära poddfavorit Petter Northug som sjöng en liten sång.
Ja.
Ja.
Han har publicerat det här på sin Instagram, och efter det här så följer även en sång där han sjunger om sin önskan att få en flickvän, tror jag. Man kan sammanfatta det som.
Ja, den här första, om era norska är lite begränsad, så kan vi säga att den handlar om att han tänder ett ljus. Det, alltså jag vet inte riktigt vad det här är för låt. Det är någon jullåt, någon norsk jullåt.
Det måste vara någon norsk jullåt, för det var ju inget som vi brukar sjunga i Sverige.
Eller? Nej, typ tänd ett ljus. Ja. Det heter den nog, gissar jag på svenska. Mm. Han sjunger till sin bror Even. Och ja, uppmanar honom att ta hand om sin pung.
Ja, det är den här sedvanliga infantila Petter Northug humorn som kommer fram här.
Ja.
Men det är väl kul att han Jag fattar inte sammanhanget överhuvudtaget.
Nej, jag fattar inte heller något om det här, så jag vet inte riktigt vad vi ska säga om det.
Nej, vi ville bara bjuda på det.
Ja, vi ville lätta upp stämningen lite.
Har vi gjort det färdigt nu?
Ja, det kanske vi har.
Eller har vi något mer att säga om det här? Jag tror inte det.
Ja, nej, men ja, det är väl om man eventuellt i den här andra låten sträcker ut en hand till Bianca Ingrosso. Men ja, det här ska vi gråta oss vidare i vid tillfälle.
Ja, vi har fortfarande inte fått några exklusiva rapporter om Petter Northugs inställning eller Bianca Ingrossos inställning till hans utsträckningar.
Nej, vi vet helt enkelt ingenting. Ja, men på tal om glatt. Vi har ju lite mer glädjeämnen om vi riktar fokus i skidskyttet, där den här evighetslånga, för övrigt, öppningsveckan i Östersund. Varför är den alltid så lång?
Ja, den har väl inte, de håller väl på här fram till 2000 knut någon gång.
Ja. Östersund. Nej, men det börjar där någon gång mot slutet av helgen och så pågår det under hela veckan därefter, och så är de kvar där veckan efter. Ja. Man tänker att de ska åka vidare till någon liten alpby, men de är fortfarande i Östersund.
Ja, men de börjar med stafetter, ja, sen är det mer stafetter, och sen är det massa individuella lopp, och sen är det individuella lopp, och sen är det individuella lopp. Sen blir det stafetter igen. Ja.
Det är så här hela varvet runt. Ja. Men det är väl i och för sig trevligt. Och det börjar ju ganska bra, i synnerhet för debutanten Elvira Öberg, som vi var inne lite på förra veckan. Mm. Men hon fortsatte ju sin succédebut med en briljant insats i stafetten framförallt.
Ja.
Där hon ju sopade banan med konkurrenterna på sin sträcka.
Ja, herregud, Linn Persson och Elvira Öberg, om de hade fått bara köra stafett så hade vi vunnit.
Mm.
För att Elvira växlade väl in som etta när Mona Mayhem tog vid.
Mm.
Så det var ju helt magiskt.
Ja, och Mona Mayhem förvaltade det ju ganska bra också efter en lite skakig inledning. Men lämnade över i ledning till Hanna Öberg, som ju är vårt säkraste kort.
En av världens bästa skidskyttar.
Ja, OS-VM guldmedaljör. Och vad händer där? Ja, då sviker hon sitt land.
Ja, hon sväcker sitt land. Ja. I alla fall ett litet svek.
Ja, ett litet. Ett minisvek.
Ja, det gjorde hon.
Ja, så det blev bara en andra plats, eller hur?
Ja, ja. Men det var väl ändå rått.
Ja.
Röiseland var lite svår, hon var omutlig.
Ja, men om man ser så här, förra säsongen kändes det som att vi hade ett väldigt bra svenskt damlag i skidskytte. Och nu känns det ju lite som att, alltså, vem som helst av de här kan ju vinna.
Mm.
Linn Persson har ju uppenbarligen blivit superstabil. Hon både åker och skjuter snabbt, så när hon väl sätter fullt så kan ju hon vinna.
Mm.
Och Mona Brorsson har vi sett tidigare varit nära, sen har hon darrat lite på manschetten på slutet.
Något, det var ju den mest osannolika icke-favoriten i repris som jag tror vi har sett.
Mm.
När hon i distansloppet återigen har chans att skjuta hem en seger.
Mm.
Men får stora, stora skälvan.
Ja.
Precis som under VM, OS, VM.
VM.
Förra året när hon fick fyra bom i sista stå. Och hon, om man ska se till liksom en positiv utveckling, så fick hon ju bara tre bom i sista stå den här gången och sköt bort segern. Så nästa gång är det väl bara två bom i sista stå när hon står där och ska skjuta hem en seger.
Mm, ja.
Så det går ju framåt. Ja.
Nej, men så har vi som sagt Hanna Öberg som, ja, om man räknar bort den här insatsen, ju alltid är där och fightas.
Mm.
Och utanför laget här har vi ju Emma Nilsson och ja, Bettan Högberg som glänser till då och då.
Mm.
Det finns ju hur många som helst.
Ja, det finns ett knippe ytterligare namn som kan vara med och slåss om att få åka loppen liksom.
Ja, och nu har vi då Elvira Öberg som ju...
Anna Magnusson har vi inte ens
nämnt. Nej, just det, Anna Magnusson också. Nej, men Elvira Öberg, det här var ju hennes första världscupinsats. Nu ska vi kanske vara försiktiga med att lägga för mycket förväntningar på folk, för vi vet ju hur det kan gå. Men alltså, man kan ju hoppas lite att hon är våran Johannes Tingnes Bö och att Hanna bara är Tarje i Bö.
Ja, vi ska inte dra Fourcade, då skulle ju Hanna vara Martin Fourcade och...
Nej, det är ju samma där. Då är ju Hanna Simon Fourcade.
Aha, okej, okay, vad bra.
Och Elvira här. Fast där är det lite stor skillnad.
Ja.
Bröderna Bö är ju
de
ändå
är båda bra.
De är ju båda bra. De hade ju, de inledde ju här med ett Bodium igen. Ja. Det vill säga etta, tvåa.
Ja, det är mycket roliga saker. Fransmännen hade någon sinnessjuk dag där de hade fyra, etta, tvåa, trea, fyra. Martin Fourcade verkar ju, eller tyvärr ska man inte säga, för man gillar ju honom. Han verkar ju vara tillbaks och vara den gamla efter förra årets fiaskosäsong.
Mm.
Och fiasko så var han väl trea i världskuppen och hade massa, ett par, bara ett par segrar.
Ja, men det är ju ändå fiasko för att vara han.
Ja, det var ju generellt sett en fiaskosäsong. Men nu ser han ju ut att vara sig själv igen. Och sådär. Så det var en speciell helg på det viset. Att det var så mycket märkliga saker som inträffar.
Mm.
Men kul, som sagt. Vi hade väl bara kunnat hoppats på någon mer individuell framgång.
Ja,
sådär.
Men det kan man ju vara ganska säker på att det kommer. Nu har vi ju mest pratat om damen här, men det ser ju ganska okej ut på här sidan också. Det är lite mer instabilt där, men jag menar, nu hade vi två första sträckor i stafetten som överlevererade och sen våra säkra kort som svajade.
Ja, och så. Det är väl bättre att de gör det på världscupen än på mästerskapen. De är uppenbarligen de är bra på att leverera på mästerskap, så det får de väl gärna fortsätta med.
Ja, absolut. Men vi har ju en annan skidskyttenyhet som vi måste lyfta.
Ja.
Jag vet inte, jag ska inte säga så mycket mer än så, utan vi lyssnar enkelt.
Ja.
Laget kämpar för fair play i spåret. Att visa kämpa för att du ska få en schysst lånesituation. Vad ska ni göra på World Cup?
Och vi vinner med fair play.
Ja.
Jag ska låta en annan person få lämna första kommentaren till det här. Ska vi se.
Ja, det är ju en annan kollega till oss som har uttalat sig starkt kring det vi precis hörde. Och det är ju ingen mindre än våran kära kamrat Jan Guillou.
Ja, precis. Han hade, alltså vi får säga att vi hade ju ändå gjort den här spaningen för ett par veckor sedan.
Mm.
Men vi inte lyckats hitta den här vackra reklamfilmen.
Nej.
Utan på internet.
Förklara för våra lyssnare, vad var det vi hörde här?
Ja, det här var ju, det här, jag minns inte om de nu sa det, men det var en reklam för det fantastiska bolåneinstitutet Advisa, eller vad det nu är.
Mm.
Någon form av hjälper dig med lånen. Alltså, ja. Jag tycker alla som håller på med sånt är lite skumrask företag. rätt generellt.
Det var drall över en kam, men okay.
Ja, det är det verkligen.
Mm.
Så här säger Jan Guillou. För övrigt anser jag att det är sorgligt att se skidskyttelandslaget tvingas förnedra sig genom att göra tv-reklam för ett låneinstitut. Till och med små repliker. Och det var ungefär, säga vad man vill om Jan Guillou, men här träffar han huvudet på spiken. Spiken, ja, precis.
Mm.
För att det var ungefär exakt det där jag tänkte när jag såg den för första gången.
Ja,
det var ju för övrigt Sebastian Samuelsson vi hörde på slutet i reklamen.
Ja, det var han som fick mest utrymme i den här reklamen. Ja. Och jag vet inte, jag känner lite att är skådespelarinsatserna eller regissören det fel på mest här? Eller är det en kombination?
Ja, alltså någon slags kombination. Nej, det är nog regissören ändå. Jag tycker inte vi ska lasta Sebastian Samuelsson. Fast det här fåniga när de ska säga tillsammans vad det nu är de säger, vi ska slåss emot, eller vi fair play hit och dit, och sen ska liksom det här nu bara jag, nu med risk för förtal, skumrask företaget Advisa, jag har ingen belägg för att det är skum med dem men att de vill så gärna sammankopplas med fair play och då är skidskyttelandslaget vägen in.
Ja.
Alltså, jag tycker det liksom vänder sig lite grann i magen
när
man ser det där. Jag menar, ingen som har sett den här reklamen på tv, och den har ju ändå varvats, kan väl Men det är inte så att man har någon mer positiva känslor för att visa efter det här.
Nej, men det var ju också, det ska ju nämnas att vi tänkte ta upp det här för några veckor sedan, men det gick inte för vi hittade inte den här reklamfilmen på internet. Nej, det är ju ett dåligt marknadsföringsfacit om det inte ens går att hitta en reklamfilm.
Nej, men det är ju som att de skämdes för den.
Ja.
Vi lyckades till och med snoka fram vad regissören hette som har gjort den här reklamen.
Ja.
Inte ens på hans hemsida eller på hans Facebook så fanns det ju publicerat. Bara det talar väl en del om han tycker om sitt värv.
Ja, nej, det får han, vi får hoppas att han är mer framgångsrik nästa gång. Jaha, men ska vi återvända lite till längdskidorna då innan vi tackar för oss den här veckan. Ja. Det har ju varit tävlingar i Lillehammer som vi trots allt måste bearbeta lite.
Ja, det finns ju som sagt fler glädjeämnen att plocka fram. Och vi har ju nämnt en av dem tidigare här i podden. En Stefan-favorit. Jens Burman.
Ja, alltså jag tror att det är liksom, det närmar sig en stora stund nu. Jag känner att den kommer snart.
Första pallplatsen.
Ja, alltså... Han var ju, man såg ett nytt självförtroende i honom i helgen.
Ja.
Det kändes som att han visste att han kunde vara på en högre nivå. Och då var han där.
Precis. Har inte vi varit inne på det där förut? Att liksom om man, så länge man tror att man är en världsstjärna så kan man vara det någonstans.
För han blev ju då sjua i skiathlonen. Han har haft bättre placeringar när man räknar till jaktstarter där åktiden räknas. Men annars
precis, så sent som förra veckan innan.
Ja, men det här är ju ett av hans bästa individuella resultat i övrigt. Mm. Och ja, alltså han låg ju med där och gjorde allt rätt det här loppet. Och han följer ju lite på att han inte har någon superspurt.
Mm.
Och det är ju såklart svårt att konkurrera med. Men skulle det vara individuell start så vet man ju inte vad han kan ställa till med.
Nej, verkligen. Alltså, det ser man ju jättemycket fram emot att få se honom åka individuell start och med den formen han har. Men även det som jag tar med mig mest av Jens Burman den här helgen, inte den sjunde platsen utan det är ju hans fenomenala monstersträcka i stafetten.
Ja.
Det var ju något i hästväg.
Ja, han tog ju in en halv minut där. Mm. Och sen hängde med. Vilka var det han åkte med? Nu har jag tappat det.
Ja, det...
Tjurröte. Nej.
Jo, Tönsätt var det inte, för de var precis... ja, två...
Vi låter det vara osagt, men en ryss och en norrman i alla fall.
Ja, precis. Och han hade ju liksom... Han hade ju bara bestämt sig att han skulle hänga på. Och det gjorde han ju.
Mm.
Hela vägen in i mål. Det var ju inte... Det var ju helt fenomenalt efter att ha hämtat in de där 28 sekunderna eller vad det var som han var efter. Det var väl typ 18 efter norrmannen. Men ändå, det var... Ja, så man blev liksom tårögd.
Mm.
När han anslöt till den där stora klungan som var 7-8 åkare. Och sen han var liksom den som orkade hänga på mot slutet. Det var ju... Helt makalöst. Och båda är ju extremt gott med tanke på att vi har haft så stora... var ju så besviken på det här längdlandslaget, framförallt på distans under så lång tid. Och nu kan man äntligen säga att det finns någon med riktig chans. Jag menar, det känns ju som att Jens skulle kunna vara topp 10 resten av säsongen lite grann, i vilket lopp som helst när det gäller distans.
Ja, och i skiathlonloppet sa han ju det själv. Det var ju också lite förtroendeingivande att för Holund ryckte ju vid en vätskekontroll och fick ett försprång och lyckades få med sig Niskanen och Bolsjunov och om det var någon till. Men Burman var ju inte riktigt med på att det där hände. Det där rycket, och var lite besviken på sig själv att han inte noterade det och gick med, för han kände sig ändå fräsch.
Mm.
Så,
ja, det var ju en läropoäng för att han hade en ganska dålig position.
Ja, och då tänker man ju att om han hade lyckats gå med Holen där i en lite mindre klunga, då hade det ju kunnat gå ganska bra där.
Mm. Verkligen.
Men det var inte det enda. Vi måste ju säga det, den här reservbetonade helgen var ju faktiskt ett ganska kul resultat i båda stafetterna egentligen.
Ja, och då ska man väl ändå flika in där herrstafetten kanske framför allt. Det var ju lite åderlåtna lag.
Mm.
Som det handlade om till slut, eftersom vi saknade så pass många namn. Johannes Flös på Hösflot Kläbo till exempel, världens bästa skidåkare, var inte med på stafetten.
Nej.
Sundby var inte med på stafetten. Det var såna stora.
Räknar du Sundby till ett stort namn fortfarande?
Ja, det gör jag ju verkligen. Herregud, det måste man väl ändå göra. Med tanke på att han visade upp lite av den gamla fina Sundby i skatlånen.
Mm. Nej, men absolut. Det var ju lite reservbetonat på sina håll. Och Ryssland valde ju någon extremt märklig taktik. Och istället för att toppa ett lag så delade de upp åkarna på... hade ungefär två jämnbra lag. Vilket i och för sig var en framgångssaga, ja, eftersom de var ett av två.
Fantastiskt. Men Ostjogov skulle ju inte ens åka först. Men så blev det som att han byttes ut mot vem det nu var som skulle åka sista sträckan.
Ja, Maltsev som blev sjuk, så fick Ostjogov hoppa in trots att han skulle stå över.
Ja, och då åker han och vinner liksom.
Mm.
Framför Ryssland 1.
Mm.
Det var ju ändå ganska gött att se Norge inte vinna en stafett. Det får man ändå säga.
Ja.
Och sen såg jag att det efteråt blev såklart diskussioner om man ska man strunta i stafetter under säsonger. Och någon tyckte, det kanske var på våran tidning, jag vet inte ens. För jag registrerade inte var, men tyckte att men man kanske ska fundera på att inte ha stafetter under mästerskapsfria säsonger, för annars är stafetter viktigare. Jag förstår inte den diskussionen överhuvudtaget. Stafetter är ju svinkul.
Ja, alltså jag känner bara, vi måste ha fler stafetter.
Ja.
Jag tänker att den största anledningen till att det inte känns så viktigt är för att det är så få. Det är ju omöjligt att bygga en cup under en säsong om det är två eller tre stafetter totalt.
Ja, tre, om det ens är tre någon gång.
Ja, för i skidskyttet, det har vi redan nämnt, där har det ju varit 41 stafetter redan första helgen.
Ja.
Så då blir det såklart lite mer kamp och lite mer prestige i att vinna stafettkuppen. Så det är ju bara, alltså det är ju, tycker jag, en enkel slutledning och enkel lösning på problemet, inför fler stafetter.
Speciellt som de på herrarna så åker de 7,5 och på damerna 5 kilometer. Det är för fan en morgonjogg för dem.
Ja.
De tror ni inte de heller åker en stafetten och går ut och kör ytterligare ett intervallpass mitt i säsongen?
Ja, nej men gud, det är självklart. Det måste ju också vara svinkul att åka stafett.
Ja, så klart som fan vi inte ska ha färre stafetter utan fler. Nej, det är som du säger, Stefan, obegripligt resonerat och argumentet att man inte skulle ha någon för att det är mästerskapsfri säsong, då får man väl lägga ner stafetter helt och hållet om man inte vill ha, om man vill ha det så.
Ja, man måste väl ha något kul under en mästerskapsfri säsong.
Helvete, alltså, ja. Folks dumhet upphör ju aldrig att förvåna en.
Nej, men om vi då ska nu till den här reservbetonade stafetten. Så Sverige hade ju ett lag som man tänkte att de skulle bli 55 av 10 lag.
Mm.
Men de lyckades ju ändå vara med i tät klunga inför sista.
Ja.
Efter en...
Trots Daniel Rickardssons nya besvikelse.
Ja, hans sträcka var väl inget att höra över. Men både Björn Sandström och tidigare nämna Jens Burman gjorde ju bra sträckor. Och sen kunde inte Axel Ekström hålla i det ända in i mål. Men det var ju ändå betydligt bättre än vad vi hade väntat oss med en sjätte plats. Och på damsidan, där hade vi ju succéartade framträdanden av Emma Ribom och Moa Lundgren. Som tillsammans med Elina Rönnlund och Charlotte Kalla kom trea. Och det hade man ju inte heller tänkt med det laget.
Nej, och vad glada de var.
Ja.
För det var ju väldigt roligt. Och Charlotte var så glad.
Ja.
Som gjorde ju liksom en bra sträcka. För hon fick jaga och sådär. Mm. Men ja, det var ju vad det var.
Mm.
Det var ju främst de andra namnen som sticker ut när de gör så fina insatser. Och vi lyckas knipa en pallplats. Så att det borde ju verkligen gått med tanke på de namnen som saknas.
Ja, och samma sak där med skiathlonloppet. Där både Marie Bohm och Moa Lundgren gjorde det ju kanonbra i det loppet. Man hade ju verkligen inte tänkt några mer framskjutna placeringar bland dem när det var ett så... Alltså alla våra toppåkare är ju borta. Så man hade ju inte tänkt att vi hade liksom ett sånt här starkt skikt där under. Men det har vi ju verkligen. Mm. De här har ju åkt lite under radarn, kan jag känna. De har varit med ganska länge i så här, ja, men lovande namn. Men man hamnar ju lite i skymundan om man inte är världstopp i svenska damlandslaget.
Ja, men så är det verkligen. Och, men nu är det ju, jag menar, som Moa Lundgren, hon känns ju som världstopp.
Ja, helt plötsligt.
Helt plötsligt, bara så där. Vi ska ju verkligen inte säga för mycket. Det är ju stor, lång säsong. Och det, men det finns ju också, nu när vi, om vi ska bara blicka framåt lite grann. Linn Svahn till exempel ska åka i helgen som kommer. Och både, hon är en av de få som ska åka både sprint och distans. Och där känns det som att hon kanske också kan få ett jätteschabrak genombrott. Ja. Man vet inte.
Nej.
Det är det som är så jävla spännande med Svenska Damlandslaget. Men om vi ska återgå till Moa Lundgren. Jag är lite... Ja, dels så fick vi inte se några tårar och inga sågningar i helgen. Vilket var lite av en besvikelse. Men det finns ytterligare ett stort, stort, stort orostecken.
Jag vet inte hur mycket utstrålar ett enormt frågetecken här nu, men jag vet inte alls vad du pratar om faktiskt.
Ja, du ser ut som ett stort frågetecken. Jag uppmärksammades på det här av en gemensam vän, vi kan kalla honom PO, som tydligen stalkar henne på Instagram. Mm. Och det visar sig att hon är någon form av diehard Manchester United-supporter, för att det är hennes Insta-story.
Ah, men gud, vad... Ja.
Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har lite svårt att hantera såna här nyheter. Det kommer till personer som man gillar så pass mycket. Jag hade en kollega här om veckan som jag tycker väldigt mycket om, som också helt plötsligt bara kom ut som en sån. Och då, det liksom blir som att man ser helt annorlunda på en sån person.
Okej, för att vara the voice of reason här. Jag har ju länge efterfrågat bland förståelsens skull här, så jag är inte jätteintresserad av engelsk fotboll. Men jag har efterfrågat en förklaring till varför det är ett sånt brott mot mänskligheten att hålla på Manchester United. Men jag har aldrig fått något svar mer än att det gör man ju bara inte.
Nej, men det är väl alldeles uppenbart att man inte gör det om man är vid sina sinnens fulla bruk. Men nu är det så att Moa Lundgren gör det, och jag vet inte, hon är ju ung fortfarande. Man får väl...
Du menar att hon kan... skifta partisympatier, tänkte jag säga.
Ja, man kan ju alltid hoppas. Nej, men skämt åsido.
Är det verkligen det?
Nej, det är det inte. Jag har svårt att ta henne på allvar längre.
Okej, men då får väl jag kliva in här som Moa Lundgrens försvarare då. Hos mig är hon fortfarande ett namn att räkna med.
Vi kanske ska ta och bjuda in henne till skidsnack någon gång, så vi får prata ut om det här.
Ja, det kanske ni behöver göra.
Övrigt från Lillehammer. Är det något särskilt du tar med dig när vi blickar framåt och resten av säsongen? Det sjuka är ju att det är ju snart Tour de Ski. Allt går så otroligt fort. Nu har vi förvisso två helger kvar. Men sen börjar det ju liksom.
Ja. Nej, men vi har väl... lyft det mesta, tror jag. Det ska bli intressant att se nu i helgen. Där vi har ju, när vi säger såna här saker, så visar det sig att folk är sjuka sen. Men vi ska förhoppningsvis få se Stina Nilsson tävla igen.
Ja, precis. När ni lyssnar på det här så har ju vi spelat in det någon dag innan. Och det kan tyvärr hända väldigt mycket på de där dagarna. För ja, som när vi pratade om Frida Karlsson och Kalle Halvarsson nu för något avsnitt sen. Och sen visade sig att båda bara puff, inte skulle vara med. Kalle ska inte vara med den här helgen heller. Han fortsätter. Däremot så ser man ju på sociala medier. Han dundrar ju på. För någon månad sedan, eller några veckor sedan åtminstone, då la han ju ut något inlägg om att han hoppades att det var sista gången den här säsongen han skulle åka på Lugnets skidstadion i Falun. Mm. Men det var det ju absolut inte. Han har ju varit där hur mycket som helst nu i efterhand. Och den här veckan så var han uppe och körde i Orsa. Mm. Det såg väldigt fint ut för övrigt.
Ja. Nej, men jag vet inte, jag har inte så mycket mer av föregående helg, men det som komma skall här, jag hoppas få se en Maja Dahlqvist tillbaka i form och Stina Nilsson tillbaka på toppen. Det är och Burman då såklart i ja. Tät position.
Ja, det blir mycket spännande att se vad som kommer utspela sig. Men vet du vad jag ska göra, Stefan?
Nej.
Jag ska faktiskt premiärlagga mig själv.
Oj, oj, oj.
Och apropå Orsa, jag ska ju upp till i princip Orsa, men ännu högre upp i Dalafjällen.
Mm.
Upp till...
Du vill inte nämna exakt vart, för då kan groupies komma dit och staka dig i spåret.
Men jag tycker att om ni råkar vara i stöten och se mig hasa runt i spåret, så kliv fram och säg hej, vet jag. Vi tar en bild ihop, det blir kul. För dit ska jag åka skidor.
Ja.
Och det börjar kännas som att det, våra road to öppet spår måste börja någonstans.
Ja,
ja, vi ska ta det här med ditt knä och din tveksamma
Vi tar det när det närmar sig.
Ja, vissa av oss alla ska i alla fall åka, så är det.
Ja, ja, men vad kul för dig. Vi ska väl kanske avrunda i och med detta. Glädjebesked tänkte jag säga.
Ja.
Ja, det är ju ett glädjebesked för vissa i alla fall.
Men som sagt, tiden går ju helt fruktansvärt fort för, tror det eller ej, men nästa vecka är det återigen dags för... Jag såg ju att när det var någon i sociala medier öppen på en fråga som verkligen tyckte att det här momentet skulle kvarstå. Vi har svarat redan att det självklart återkommer rimstugan. Och det ska bära av stapeln, gå av stapeln nästa vecka.
Ja, det är ju snart jul.
Har du börjat fila på dina rimstugan?
Ja, men jag har börjat fundera på lite små klappar.
Ja, det är så.
Jag har inte inhandlat dem än, men jag ska göra det alldeles strax.
Som ni tyckte det här avsnittet var för deppigt och tråkigt, så tänk på att nästa vecka då kommer rimstugan.
Ja.
Då blir det kul igen.
Ja, personligen känner jag bara I can't wait. Men det är ju snart nästa vecka, så då får man jubla.
Eller hur? Och fram tills dess så tycker jag att ni ska nå oss om ni har någon fråga eller fundering eller bara ett allmänt utrop på skidsnack@aftonbladet.se, på Facebook, Twitter eller Instagram där vi heter Skidsnack.
Ja, men visst. Och det kanske känns lite sent, men vill ni gå med i Fantasyligan så är det fortfarande öppet. Man kan om inte annat hitta på ett jävligt bra namn och vinna pris bara på det.
Bara en sån sak.
Men med detta sagt så hörs vi igen nästa vecka.
Ha det bra, hej då!
Ha det fint!